Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkommen till Skräckbokscirkeln. Surprise, surprise. Jag är tillbaka ännu en gång för att utforska en värld av litteratur och kreativt skrivande. Ni vet, skräck kommer ju inte bara som film. Att samtala med de här författarna har gett mig möjlighet att dyka djupare in i den här processen som kallas skrivande. Jag har lärt mig mera om inspirationskällor och hur de används för att forma berättelser och framförallt en inblick i de tankarna som driver historieskrivandet. Idag kommer vi få höra om några ögonblick som förändrade synen på skrivande och utmaningar man möter längs vägen när man ska skriva en bok. Jag har suttit ner med en väldigt allsidig författare som gav mig en blick in i arbetet, alltså att få transporteras till en främmande sida av Sverige. Dagens avsnitt är Marcus Sköld som är gäst, och jag hittade honom när jag satt och bläddrade på Nextory bara för att få någon ny bok att läsa. Marcus kommer berätta lite om bakom kulisserna till böckerna han har skrivit och om temana, var han fick dem ifrån. Vem vet, vi kanske till och med får höra lite om vad vi kan förvänta oss i framtiden. Så luta er tillbaka, koppla av och så dyker vi in i en värld av ord och idéer tillsammans med mig och Marcus. Det här kommer bli en intervju som vi inte glömmer i första taget. Då. Då kan du få berätta vad du heter, var du kommer ifrån och vad du har för utbildning.
Ja, jag heter Marcus Sköld och jag kommer från ett litet samhälle i Gästrikland som heter Hofors. Ligger mitt emellan Gävle och Falun. Men idag bor jag i Stockholm. Utbildning har jag väl egentligen ingen. Jag började jobba ganska direkt efter gymnasiet och jobbade med internet och sådana saker. Så småningom så kom jag väl på att det var skriva var någonting som jag ville ägna mig åt mer, och då kom jag liksom in på det.
Okej. Okay. Gör du något mer än att bara skriva böcker och noveller? Jag har sett lite varierande från dig.
Ja, nej, men precis. Det är ju jag, sen ett par år tillbaka nu så jobbar jag som datorspelsmanusförfattare. Så att jag jobbar på en datorspelstudio och skriver berättelser, skriver karaktärsbakgrunder, dialog och så vidare som används i spel sen då. Så det är jätteroligt. Det är liksom verkligen en dröm som går uppfylls på något sätt, att få faktiskt kunna leva på att skriva och hitta på historier och sådana saker. Så det är riktigt roligt.
Okej, är det några spel man känner igen som du har skrivit till?
Jag har varit med och jobbat på ett spel som heter Payday 3 som kommer nu 21 september släpps det. Jag vet inte om du känner till det, men Payday 2 har funnits i ungefär 10 år. Det här är då uppföljaren till det. Och sen så jobbar jag nu på ett nytt spel som jag inte kan prata om. För att det är hemligt.
Men de spelen du har skrivit till, är något som har släppt som man skulle kunna spela nu, redan nu?
Ja, jag har skrivit lite grann för Payday 2 då. Men sen så är det ju Payday 3 som kommer här.
Okej. Okay. Och din relation till skräck och skräckfilm. Eftersom vi är på skräckfilmscirkeln så Alla som kommer med oss, de får berätta om sin relation till skräck.
Ja, nej, men precis. Alltså, jag har ju alltid alltså, varit väldigt förtjust och fascinerad över skräck. Men det är ju... Det beror lite grann på vad för slags skräck som man hittar på. Ibland så kan det vara kul att hitta något som är riktigt dåligt bara för att det är så roligt att se något som är riktigt dåligt också. Men jag brukar, när jag själv skriver och liksom, tänker utifrån hur jag vill berätta historien, så då sneglar jag ofta på hur Stephen King har beskrivit det en gång när han pratar om terror. Som, alltså det är det som är den mest... förnämsta känslan, den renaste skräcken. Det är den där du liksom bara upplever det i ditt eget huvud. Du börjar ana att det är någonting som är fel och du börjar drabbas av den här paniken. Liksom. Det är ungefär där man hör att det är någon utanför huset ungefär. Det är liksom på den nivån. Och det är där som jag liksom verkligen trivs. Det här är liksom riktigt rysliga när saker och ting blir liksom så ordentligt läskigt. Det tycker jag är riktigt, riktigt härligt. Och sen så nästa mål som man kallar det för horror. Och det är liksom egentligen där man visar monstret. Det är där man får se huggtänderna och klorna och liksom, i vissa fall den dåliga CGI:n som det här monstret består av. Och sen så har vi ju sista nivån, och det är ju den där gross out nivån så att säga. Då är det liksom bara äckel och splatter och såna här saker liksom. Och det är ju kanske inte alltid att det är direkt förknippat med liksom en skräckupplevelse, utan det kanske liksom mer bara är ett obehag liksom. Sen så finns det ju en företeelse inom skräckfilm som har liksom har lite grann så här hatkärlek till, och det är ju den här förbannade jumpscares. Alltså, som jumpscares, om de är liksom välförtjänta, så då kan jag tycka att det är nästan närmast en konstform att få till en bra jumpscare. Men jag kan också ha ett ganska starkt förakt liksom, när man bara smaskar på med en massa katter som hoppar ut ur ett skåp och skriker och ja, det är inte riktigt rimliga grejer.
Så var skulle du säga att ditt Maine är då? Hur mycket av Stephen Kings böcker utspelar sig i Maine? Har du någon motsvarighet i dina?
Ja, det är alltså efter att jag skrivit Där ute i mörkret, så då började jag skriva på någonting som sen kom att kallas en gästrikesvit. Så att jag har ju mitt eget lilla universum som började med Gränshammar, som där Kalldrag utspelar sig. Och sen så nästa bok, Skuggfödd, utspelas ju i en faktiskt inte namngiven stad. Men jag har använt, Gränshammar då, där har jag använt min egen hemort Hofors som förlaga till den. Och den här staden i Skuggfödd då, där har jag använt Gävle som en slags mall för hur jag har tänkt mig att den här staden ser ut och fungerar ungefär. Så att det är en lite större stad. Inte storstad på något sätt, men ändå liksom en medelstor svensk stad. Och sen i min senaste roman, så då har jag förlagt handlingen till en stad som jag kallar för Lomensvik, som är har då Sandviken också i Gästrikland som förlaga.
Så man kan säga att Gästrikland är typ ditt Maine då?
Ja, men det skulle man nog nästan kunna säga. Så får vi se. Nu har jag skrivit tre böcker i den sviten så att säga. Jag är inte säker på att det blir några fler. Fast man ska aldrig säga aldrig heller. Nästa bok som jag jobbar på hör ju inte riktigt till samma distrikt eller område. Liksom inte samma landskap. Men däremot så kan jag mycket väl tänka mig att det utspelar sig i någon form av samma universum i alla fall. Och i samma där ute i mörkret också. Jag kan gott föreställa mig att Mossfors ligger en bra bit norr om Gränshammar. Så.
Ja, det är din debutroman då. Har vi pratat om den? Eller kanske en novell? Vad var det som började? Vad fick det att börja?
Ja, min... Alltså, anledningen till att jag kom på att jag ville skriva var ju lite, ja, på omvägar så att säga. Jag utbildade mig inte egentligen, men jag började jobba inom IT-branschen. Alltid gillat datorer och programmerare och sådana saker. Men jag har ju alltid haft ett stort intresse för berättande och för ja, men den här möjligheten att kunna skapa sina egna världar och karaktärer och sådana saker. Jag har ju spelat mycket rollspel till exempel en gång i tiden. Och alltid tyckte att det var otroligt fascinerande. Men sen så var det ju de här uppsatserna som man skulle skriva i skolan som jag tyckte var ren plåga. Jag hade ju som problem att få ihop ens ett halvt A4-sida. Så det här liksom bara tanken på att jag skulle kunna ägna mig åt det här som någon form av yrke eller så. Fanns ju inte på kartan överhuvudtaget. Men ja, så småningom så började jag liksom fundera lite grann mer på det här och kom fram till att ja, men, jag kan ju testa i alla fall. Se om det är någonting som, om jag klarar av att liksom få ur mig en historia. Och det, ja, jag fick väl ur mig liksom något som skulle kunna vara kanske en halv roman eller någonting sånt där. Men det var tillräckligt för att jag skulle känna att ja, men, det här är ju någonting som jag både tycker det är fantastiskt roligt att hålla på med, men också som det, jag fick liksom en känsla av att ja, men det här skulle nog faktiskt kunna funka. Jag skulle nog kunna göra det här faktiskt.
Och vilken var den du släppte först då?
Den första romanen som jag släppte, det var Där ute i mörkret. Den kom 2012 och sen så kom den i en lite omarbetad version sedan 2017. När den hade gått urtryck och sådana saker. Men 2012 var min romandebut så att säga. Men jag tror det var 2008 eller så, 2007 kanske som jag fick min första novell publicerad. Och det var i ICA-Kurirens novelltävling av alla saker. Som jag skrev en liten skräcknovell som hette När det viner. Och handlar om en pojke som får i uppdrag att gå ner i källaren på skolan och hämta någonting åt läraren. Och han är väldigt rädd inför det här uppdraget för att de äldre eleverna på skolan har ju berättat spökhistorier om den här elaka vaktmästaren som påstås spöka i källaren då, så att säga. Så den vann inte första pris, men den vann i alla fall någon form av liten utmärkelse där i ICA-Kuriren. Och så det var ju det första jag publicerade då. Och sen så började jag skriva fler noveller samtidigt som jag skrev på Där ute i mörkret. Som hade en helt annan arbetstitel. Och då skrev jag lite science fiction. Jag skrev för en science fiction novellsamling som hette Maskinblod. Om fenomen ut i rymden som jag kallade för ett svart moln. Där det lever någonting otäckt inuti. Så det blir någon slags rymdrysare där med någon form av stämning hämtad från Alien ungefär. Så på den vägen är det. Men som sagt, den första romanen som jag släppte var Där ute i mörkret.
När du skriver då, för som du sa, du håller på med lite olika typer. Var får du inspirationen ifrån?
Ja, det är en svår fråga, men jag tycker att inspiration kan egentligen komma från var som helst. Man hör ju ofta liksom att åh, jag har en så bra idé till en bok och sådana saker. Men för mig så är det i alla fall så att jag behöver minst två, gärna fler idéer som jag kan få att samarbeta på något sätt. Som tillsammans kan bilda en historia. Och som exempel så kan jag ta när jag började skriva Skuggfödd, som är då min tredje roman. Så då satt jag och fikade på jobbet och då var det en kollega där som berättade om några bekanta som han hade. Och deras barn hade svårt att sova. Och de bodde i lägenhet och sådana saker och de hade så himla svårt att få dem att vara tyst. Så att de försökte ju liksom säga, men du måste vara tyst nu för annars så blir grannen arg. Problemet var ju att det här lilla barnet hade inget koncept över vad en granne är för någonting. Och den egna fantasin började ju spela in där och började föreställa sig att grannen skulle komma krypandes genom ventilationen på något sätt och ta honom. Och innan de förstod det då så hade de ju ganska mycket bekymmer. Men det var liksom bara den enskilda idén liksom. Så det var liksom lite inspiration där. Och sen så när jag började fundera lite mer kring det där så kom jag att tänka på det här fenomenet med psykometri som man ibland ser. Det vill säga att man kan röra vid ett föremål och få och känna av dess historia som det finns vissa som påstår att de kan göra. Och då låste det upp den här tanken på Milla då i Skuggfödd som kan rita saker när hon sover eller medvetslös. Hon går i sömnen och ritar saker. Och då att hon skulle då rita någon typ av varelse som kom krypandes ut ur ventilationen. Det var liksom det som var de här idéerna som började jobba då för att få till den boken Skuggfödd. Och sen så var det ytterligare några idéer då som jag ville till exempel, eftersom jag precis hade skrivit Kalldrag, så ville jag att karaktärerna skulle vara, de skulle inte vara ungdomar, men de skulle vara precis på väg, ta steget in i vuxenvärlden. Och det tror jag faktiskt hade att göra med att jag tyckte det var väldigt jobbigt att skriva det här med småbarnsförälder. Det utgör en hel del bekymmer när man ska skriva en skräckhistoria. Barn är alltid bekymmersamma.
Vi ska prata lite mer om de där böckerna alldeles strax, men eftersom du har då producerat tre romaner, så hur gör du när du skriver bäst? I vilken typ av session har du då?
Ja, länge så hade jag liksom filosofin att jag skulle prestera 1000 ord om dagen. Det var liksom min metod för att få någonting gjort överhuvudtaget. Och det, vissa dagar så då kunde det vara riktigt bra dagar och då flöt allting på. Andra dagar är det som att dra ut tänder, nästan bokstavligen. Och nu på senare tid så har jag lärt mig att bli bättre på det här med att skapa outlines och planera lite grann i förväg vad jag ska skriva. För jag har lärt mig den hårda vägen att om man har ett manus på sig 80 000 ord eller 90 000 ord eller någonting sånt där, och man inser att man har gjort strukturella missar eller saker inte riktigt håller ihop som de ska, så blir det arbetet att förändra det här, det blir betydligt mycket jobbigare än om man har en outline som man bara kan flytta runt lite enkelt. Så att det är mitt knep som jag har lärt mig så småningom, att börja jobba mer med outlines och ha storyn in i det närmaste klar för mig innan jag liksom börjar formulera faktiska meningar. Det ger att det blir betydligt snabbare arbete sen när man ska väl börja skriva på riktigt. För länge så tänkte jag att jag ville inte göra på det sättet, för att då kändes det som att jag tappade intresset för själva berättelsen. Om jag redan visste vart det skulle sluta på något sätt, så hade jag liksom inget intresse för att fortsätta jobba med den. Men jag tycker att jag har ändrat mig på den punkten. Jag har liksom blivit mer strukturerad och tycker nu att det är faktiskt ganska roligt att sitta och pussla ihop den här berättelsen och sen liksom börja måla med bred pensel, om man säger så.
Okej. Men gällande titlar då, jag stötte på dina böcker på Nextory. Jag satt och bläddrade efter något att läsa. Jag gillar skräckböcker. Ja. Och jag hamnade på Där ute i mörkret först. Din första roman då.
Just det.
Och den är ju verkligen ute i mörkret, det vill säga ute på landet. Men har du någon backstory till den? Vad har du baserat den på? Och framförallt karaktärerna, för det är väldigt... Det var vad som fångade mig, allt karaktärsdrama.
Ja, det var roligt att höra. Nej, men den idén kom till därför att det var bokstavligen så att jag skrev den boken som jag själv ville läsa. För jag tyckte att jag kunde inte hitta några bra, framförallt inga bra böcker om varulvar och läsa. Och inte, och definitivt inte varulvar på det sättet som jag ville läsa om dem. Mycket varulvslitteratur handlar ju om den här skräcken, den psykologiska skräcken när huvudpersonen själv har blivit biten och den här rädslan för att förlora sig själv och sådana saker. Medan jag ville ha en dog soldiers, jag ville ha en howling, liksom. Jag ville ha liksom, där huvudpersonerna inte är varulvar utan de är jagade av varulvar. Det var liksom den historien som jag ville berätta. Det var därifrån det föddes och då började jag tänka liksom, så, ja, men, ja, det är trevligt att sätta den i Sverige. Jag bor i Sverige, jag kan ju Sverige bäst. Och kom då på den här, jag ritade kartor till och med över den lilla byn, helt fiktiv by som heter Mossfors. Och sen så måste jag ju ha någon folk som måste hamna där av någon anledning. Och det blir ju alltid bättre, en bättre historia om man inte bara det är inte bara en främmande miljö på ett sätt, det vill säga stockholmare som är ute i djupvatten och liksom kanske inte är fullt utrustade att klara av vildmarken. Men om man dessutom spär på det med lite extra problem i form av håriga bestar som vill slita huvudet av en. Så det var där någonstans det började. Och jag vet inte om jag har baserat personerna på någonting speciellt egentligen. Det är liksom någon form av konstellation där som på något sätt fungerar. Det är ju, om man är elak så skulle man kanske kunna säga att det är nästan lite klyschiga stereotyper. Men det är ju någonting som faktiskt går igen i väldigt många olika andra filmer och böcker. Liksom att du har Micke då, som är hjälten och som ska representera liksom det vettiga och det rationella. Liksom. Sen så har alla den här kompisen som kanske är lite bufflig och som kanske är lite dryg av sig. Gärna den som kanske har lite mera pengar än de andra och sånt. Så har man en sportkille som är liksom, bra på allting som har med bollar och sånt att göra. Och som får alla tjejerna. Och sen så den här liksom, lite nördiga sidekicken nästan som har kunskapen och som kan agera som en mänsklig uppslagsbok när saker och ting börjar gå åt skogen. Och sen så hade jag ju väldigt mycket roligt med att utveckla Angelica. Men det är ju mer än 10 år sedan jag skrev det här så att jag har ju inte riktigt det här i färskt minne. Men jag vet att jag kommer ihåg att jag var ganska nöjd med Angelicas motivation till varför hon åtminstone behöver försöka hålla upp humöret på de här, även om hon börjar misstänka att saker och ting inte riktigt är som de ska där uppe i den här lilla byn. I och med att hon precis har startat den här firman och hon har helt enkelt inte råd att det ska gå åt pipsvängen för dem.
När jag kom läste om Mossfors, det första jag gjorde innan jag kontaktade dig var ju att jag googlade Mossfors. Jag tänkte, det finns inget som heter det. Och jag hade inte fattat att det var ett fiktivt samhälle. Men då, när jag läste boken så fick jag mer och mer tänka på, det finns ett samhälle i Dalarna som, eller samhälle, en by som heter Siffebo. Och där tänkte jag mig exakt in i dina karaktärer och platsen. Så jag hade en väldigt bra visualisering och det var väldigt bra beskrivet framför allt.
Ja, kul. Ja, men det är alltid bättre om man kan liksom man kan se det framför sig. Det blir lite mer levande då. Men det är ju jätteroligt att du måste jag nästan åka dit vid de tillfällen.
Okej. Det här är ingenting som jag hade med i frågorna jag skickade i förväg till dig, men jag vet att du har haft en novell i Creepypodden också.
Ja, precis.
Var fick du Beck-Anders stuga ifrån?
Jag vet inte om du har sett det finns en bild som jag skickade med till Jack när jag skickade in den novellen. Och det är en bild på ett hus, en liten stuga egentligen. Och den står mitt ute i skogen. Det finns inga vägar som leder dit och träd har liksom börjat växa upp kring den på ett sånt sätt så att man kan nästan inbilla sig att det här huset har uppstått ifrån ingenstans och liksom tryckt undan de här träden lite grann. Och det där huset finns på riktigt och det ligger uppe i skogarna där min fru kommer ifrån. Så att jag tog den där bilden på det där huset och så började jag tänka på den här historien och då kom jag på det här med den här lilla familjen då som är ensamma på den här campingen i princip och så dyker det här huset upp. Och det var liksom det som var hela den här inledningen till det. Men så att säga, jag är ju väldigt förtjust i du nämnde det förut liksom med karaktärer och personer och sådana saker. Jag är väldigt förtjust i att utforska relationerna mellan karaktärerna och liksom hur de passar in i hela situationen. För det är lite grann, det kommer tillbaka till det här som jag pratade om med den här grannen då, eller liksom den fiktiva grannen som kommer krypa ner genom ventilationen. Det är en väldigt intressant bild. Men det i sig gör ju inte att det finns någon berättelse. Man behöver ha människor, man behöver karaktärer som kan befinna sig i en situation, och eftersom det här inte är några normala företeelser, det är ingenting av det som jag skriver om, det är ju någonting som riktigt finns på riktigt, och så är det väl för många, många böcker. Jag är ledsen att behöva säga det, men då behöver ju de till att börja med åtminstone ha sina egna bekymmer och sina egna problem, sin egen vardag egentligen att slåss mot i någon mening och försöka ta sig igenom de bestyr som som vi alla drabbas av liksom. Och sen så när det börjar hända övernaturliga eller liksom oförklarliga saker utöver det, då får det liksom en extra liten nivå av spänning, tycker jag i alla fall.
Okay. Men sen då, vi har pratat lite smalt om det innan med kalldrag och skuggfödd. Kalldrag, det är uppe vid en gruva, om jag förstår rätt, eller stenbrott. Mm. Var kommer den historien från? Och framförallt huvudkaraktären Therese?
Ja, just kalldrag, det var att den utspelar sig i Hofors. Det kommer sig av att jag var hemma i Hofors och besökte mina föräldrar. Och så körde jag genom samhället där. Och så fick jag syn på en sån här direktörsvilla. Det finns ju ett stålverk i Hofors. Och flera ganska så här pampiga direktörsvillor som är från stålverkets glansdagar, kan man väl säga. Idag så vill ju inga direktörer bo i Hofors, eller chefer eller ledare eller vad de nu kallas, jag vet inte vad de heter nu för tiden. De vill inte bo där, utan de bor ju i kringliggande orter som Gävle och Falun och sådana saker och pendlar till Hofors. Vilket innebär att det är många av de här riktiga, det är sådana här grosshandlarvillor nästan, de är ju enorma och väldigt tjusiga, byggda för att kunna ha bjudningar och sådana saker. Så att jag fick syn på en sån, och när man ser en villa på det där sättet som börjar bli lite smått förfallen mitt ibland andra hus som inte är förfallna, så då får man lite grann av den här känslan av att här är någonting som inte riktigt ligger rätt till liksom. Så det var en tanke. Och sen så mindes jag en historia från när jag var barn, tror jag. Och det handlade om, då var det en pojk på kanske, jag vet inte hur gammal han var, 14 kanske, som råkade falla ner i ett sånt här öppet dagbrott, väldigt tragiskt, och dog. Men då, eftersom jag är som jag är, så började jag liksom fundera på vad, det var ju uppenbarligen en olycka liksom, och sådana saker, och efter det har kommunen satt upp stängsel och sånt. Men tänk om det var någonting annat. Tänk om det fanns någonting annat där nere. Liksom någon form av väsen eller liksom, någon ondska nere i berget som påverkade honom på något sätt och fick honom att gå för nära så att han ramlade ner. Så det var de här två historierna som började bli startskottet till det som skulle bli kalldrag då. Och då tänkte jag liksom, nästan på en gång så tänkte jag att ja men återigen en Stockholmsfamilj som flyttat till den här lilla bruksorten. Jag vet ju själv hur det kan vara liksom. Om man kommer från ett ställe och sen så flyttar man till en plats där alla känner alla. Alla har koll på alla andra. Den känslan som man kan få i sig då av att man känner sig konstant övervakad och någon i mataffären som kommenterar kring någonting som man inte hade en aning om att någon annan hade koll på liksom. Det var därför som jag ville ha den här Stockholmsfamiljen där liksom, för att skapa det här extra lite. Återigen på sätt och vis samma tema som i Där ute i mörkret. Va? Att man har människor som kommer till en plats där de inte riktigt känner sig hemma och sen så börjar det hända andra saker också. Det här hela gruvkopplingen var ju nu, det var ju på grund av den här historien om pojken som ramlade ner liksom. Och då kommer jag fram till den här inledningen av boken då, där en gruvarbetare bryter sig in i en naturlig grotta där nere i berget och släpper lös någonting som kanske borde ha fått vara i fred. Så det är väl det. Och sen Therese, ja.
Man kan väl säga att hon är den mest centrala. Det finns ju flera som är väldigt framträdande, men när jag läste den kände jag i alla fall att allting hände runt henne.
Ja, nej men verkligen. Hon är ju den huvudpersonen i den berättelsen, definitivt. Jag lekte ju med tanken ett tag på om jag skulle bara flippa de här rollerna låta det vara kvinnan i familjen som var karriäristen så att säga och mannen som skulle vara den som stannade hemma. Nu kommer jag inte ihåg anledningen till varför jag inte gjorde det, det kändes helt enkelt bättre på något sätt att ha Therese i den här rollen. Jag kunde liksom känna med henne, för på den tiden jag jobbade ju med saker som jag visserligen kunde, men som jag inte var speciellt intresserad av egentligen. Hela den här känslan av att behöva gå till ett jobb och göra någonting och känna att jag skulle hellre vilja göra någonting annat. Det kan vara lite jobbigt. Det är ju så för många, tänker jag. Och det är
Så
ju någonting
man
som man
kan säga att Teresa är lite som du var innan du började skriva ordentligt.
Ja,
Kan
det
man
kan man
säga
säga.
det?
Men om då får chansen att nej men ta 5 år, ta 5 år, var hemma med barnet och finn dig själv egentligen. Kom på vad du vill hålla på med liksom. Så det är det som är hennes motivation till varför hon ger upp sin karriär för att hennes make John då ska få ta sig an det här. Den här klivet upp på hans karriärstege. Jag vet inte om jag har så mycket jag kan säga mer om Therese egentligen.
Det är typ hela kalldrag.
Ja,
Så.
typ.
Men man måste nästan läsa den för att förstå allt. Och vi ska väl kanske inte spoila en hel bok bara för att jag har massa frågor.
Ja, nej. Det finns mycket att upptäcka där.
Ja. Jag tänkte att Skuggfödd, där har du ju två karaktärer eller kanske tre som jag skulle säga är lite av huvudkaraktärerna. Har du några personer du har baserat dem på?
Jag har ju sällan det. Det är ju... Det kan definitivt finnas spår av andra personer i de karaktärerna som jag tänker fram. Och om vi bara backar till Kalldrag för ett ögonblick, så när jag skrev henne så någonstans i mitt huvud så såg jag någon slags bild av Eva Röse framför mig. Så att det är ju hennes utseende som jag har sett framför när jag har sett Therese till exempel. Så att jag fick henne som inläsare av ljudboken var ju fantastiskt roligt. Trodde jag aldrig att det skulle kunna hända när jag skrev den faktiskt. Men
så hon där gör det väldigt bra också.
Ja, jag är otroligt nöjd med hennes inläsning där. Det var fantastiskt roligt. Så det är väl så, men där slutar ju egentligen likheterna. Jag har inte baserat Therese på Eva i något annat avseende än egentligen hennes, liksom, hennes hårsvall kan man väl säga. Det är hennes hår jag egentligen sett framför mig. Om det låter så här lagom knäppt. Men det är så det är i alla fall. Men vad var vi? Vi var i Skuggfödd, precis. Och ja, nej, men det är samma sak där egentligen. Jag har sällan några liksom, eller jag har aldrig några personer som säger, ja men dig ska jag ta och sätta i den här boken. Sen så kan det ju vara saker som jag hör någon säga eller liksom berättelser som någon berättar för mig eller som så, som jag kan ta aspekter av eller detaljer liksom. Så är det ju både säkert medvetet och omedvetet när man jobbar fram sådana här karaktärer. Men det huvudsakligen så handlar det om att ge dem en roll som passar in i den typen av berättelse som jag vill berätta. Och sen så när karaktärerna väl har fått liv, och det här låter ju som världens klyscha, men det är faktiskt sant. När man har liksom fått reda på tillräckligt mycket om dem och man vet vad har de för rädslor, vad har de för uppfattningar om världen, vad tror de att livet går ut på, vad har de fel om, hur ser deras dagliga rutin ut? Det är massvis med sådana här frågor som jag som sitter och klurar på med karaktärerna för att liksom få dem till riktiga människor. Och sen så sätter man dem i situationer och ser hur agerar de i den här situationen? Vad händer? På vilket sätt angriper de här situationerna som de blir utsatta för. Så det är ju sen att det var tre huvudpersoner kan man väl säga i Skuggfödd. Det skulle varit två från början. Och alla som kan någonting om skrivande säger att man ska ju ha så få points of view som möjligt, men det har jag aldrig riktigt lyckats hålla mig till, så att det fick helt enkelt bli tre. Det kändes som att det behövdes tre där.
Jag tyckte inte det var något fel att ha tre sätt att se allting på i alla fall. För den var också en sån här, jag tror jag läste ut den på ett par dagar bara, för att den var en sån här som man fastnade i.
Ja, kul.
Och Värstens, alltså som rinningsområdet heter, var fick du det namnet ifrån?
Det var bara en ordlek på ordet väster. Okay. I Gävle som staden är baserad på så finns det ett område som, ja, inte nu längre, men åtminstone när jag bodde där så var ju Öster var ju ett område som, det var inte lika illa så som det beskrivs i Skuggfödd, men ja. Det är en del lägre social skikt kan man väl säga som bodde där. Och det var lite ruffigt och sådana saker. Så då ville jag bara vända på det och sen så tänkte jag med ett annat område av Gävle, och då råkade det ligga västerut istället för österut. Och då blev det väster och sen så bara en ordvitsare till mig att det skulle kallas för värster. Det kändes som att det var en naturlig grej för folk att säga där. Med tanke på hur det beskrivs i boken också. Med den misären och den typen av klientel som kallar den stadsdelen för hem.
Okej. Men i vanlig ordning så brukar vi prata om minst en film var i varje avsnitt som vi har sett och anses behöver uppmärksammas. Så jag tänkte, du kanske har sett något bra på senaste tiden och vill göra lite reklam för det på sig. Men...
Absolut. En film som jag såg ganska nyligen, den är inte jätteny, men det är en film som heter Barbarian. Jag vet inte om du har sett den.
Jag känner inte till namnet. Jag får kolla upp det sen.
Ja, den är, alltså den tycker jag verkligen är sevärd. Den börjar helt enkelt med att det är en kvinna som det är mitt i natten, det spöregnar och hon kommer till en främmande stad där hon är för att hon ska på en arbetsintervju dagen efter. Och hon har hyrt ett hus på Airbnb. Och när hon kommer fram till det här huset då och öppnar det här kodlåset för att få till nyckeln så är inte nyckeln där. Och sen så ser hon att det tänds en lampa i fönstret och sen så är en man som öppnar som spelas av Bill Skarsgård.
Ja, men då vet jag vilken film du menar.
Ja, den bara det upplägget tycker jag är väldigt ett väldigt intressant upplägg till att börja med. Men sen så tar den här filmen en resa sen som lite svårt att förutsäga faktiskt. Så det är en varm rekommendation om man inte har sett Barbarian.
Ja, men det håller jag med om faktiskt. Den är riktigt skrämmande. Och den har drag utav din bok Kalldrag också faktiskt. Så de måste ha läst den först innan de gjorde den.
Ja, precis. Ja. Kanske kan stämma då.
Exakt. Ja. Men jag tänkte, har du något du vill göra lite reklam för? Lite hemsidor, sociala medier eller kommande arbeten?
Vi har inte pratat så mycket om det, men jag har ju min fjärde roman som faktiskt är ute redan. Och den heter Folktomt. Jag nämnde den lite grann tidigare. Det är också en del av den här gästrikesviten och är baserad på Sandviken som sagt. Och den handlar om en journalist som bor i Stockholm. Och hon får ett tips om att helt plötsligt så man har tappat kontakten med den här lilla staden då, Lommensvik i södra Norrland. Och det är en fruktansvärd snöstorm som rasar. Men hon tänker ändå att jag ska ta mig dit på något sätt. Jag hyr en snöskoter eller någonting och sen så kan jag komma dit och vara först på plats och intervjua folk om hur de upplever det och hur klarar de sig och liksom hur går det här egentligen. Så att hon släpper med sig en kameraman och så åker de dit. Och när de kommer fram till den här staden så upptäcker de att det finns inte en enda levande människa kvar. Hela staden är öde. De möts av obäddade sängar, halvdruckna kaffekoppar och utbrunna cigaretter på askkoppskanter. Så att det verkar som att folk har bara försvunnit på ett ögonblick. Inga kroppar, inget blod, ingenting. Folk har bara försvunnit. Så det är min senaste bok som är också skräck naturligtvis. Och Folktomt heter den. Den finns att köpa hos välsorterade bokhandlare och på internet. Och den finns också som ljudbok just nu så finns den så vitt jag vet bara på Storytel. Men den kommer till andra ljudbokstjänster också.
Okej. Du har en hemsida också, ska vi säga. MarcusSköld.se. Allt det här kommer finnas länkat i beskrivningen till det här avsnittet.
Precis. Och sen så har jag, jag finns på Instagram också, även om jag är väldigt dålig på att uppdatera mina sociala medier. Men ja, jag finns där.
Ja, perfekt. Men då tackar jag så mycket för det här. Det var väldigt intressant att höra.
Ja, tack själv. Jätteroligt att få vara med.
Och med det så avrundar vi ännu ett inspirerande avsnitt av Skräckbokcirkeln. Jag hoppas ni, som jag, har fått insikt i hur hårt arbetet är och med vilken hängivenhet det krävs för att liksom skriva en bok och föra en berättelse från idé till tryckt sida. Och hur en författares personliga erfarenheter och reflektioner ofta kan smälta samman med fiktionens värld. Det är så här vi kan förstå att varje bok är mer än bara en serie tryckta bokstäver. Det är en portal till en annan, ska vi säga, dimension. Och det ger oss möjlighet att leva många liv i ett. Om Skräckfilmscirkeln så gör ni det enklast i att besöka skräckfilmscirkeln.com eller någon av våra sociala kanaler. Musiken, den kommer från Belsemora. Du har lyssnat på Skräckbokcirkeln. Och tack för att ni har lyssnat. Vi ser fram emot att fortsätta världens utforskning av litteratur tillsammans. För det är flera på gång. Jag heter Patrik. Adjö på er.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.